Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag sitter här i Almedalen med Christer Fritzson som är vd på SJ sedan 2012.
Ja, slutet på 2012.
2012 började du. Kan du berätta lite hur det kändes att komma in? Du kom ju från Teracom som sysslar med tv, men sen så blev det då tåg. Två statliga bolag. Berätta, du kom in på SJ, vad kände du?
Det var jättekul att komma in till SJ som har en sån lång historia, men ändå ett väldigt modernt företag med en otrolig tillväxt. Så jag kände mig ganska snabbt hemma i SJ och kände igen drivkrafterna, utmaningarna utifrån min, både i mediebranschen men också i telekombranschen. Så det var ungefär likvärdiga frågor och utmaningar som jag är van vid att jobba med. Så det kändes ganska bra.
SJ, precis som det här, kom ju ett statligt bolag i skärningspunkten mellan, vad ska jag säga, att nationen ska fungera och att företaget ska tjäna pengar. Har jag rätt i den bilden?
Men båda de bolagen har ju ett stort samhällsansvar naturligtvis, men ingen av bolagen har ju något samhällsuppdrag mer än att Teracom skulle sända ut SVT, det vet ju. Men vi har inget samhällsuppdrag, men vi tar ju jättestort samhällsansvar, vilket innebär att vi jobbar väldigt mycket integrerat med alla regioner, kommuner, för att kunna koordinera trafik, utveckla trafik, se till att arbetsmarknadsregioner blir starkare. Så vi är ju extremt integrerade med olika regioner för att se till att kommunikationen över tid fungerar. Och då pratar vi inte om nästa år eller året därpå, vi pratar om en 5-10 års perspektiv där vi också tittar på infrastrukturen som behövs göras, vilka investeringar måste vi göra i fordon, hur kan vi koordinera olika trafik för att det ska bli bättre för konsumenterna. Så där har vi ju ett jätteviktigt naturligtvis samhällsansvar att jobba med.
Men om du till exempel kom fram till att man skulle lägga ner tågtrafiken i några regioner, då skulle du få sparken, eller hur?
Nu har vi inte lagt ner, vi har bara utvecklat vår trafik, så den frågan har aldrig kommit upp. Nej, jag skulle inte få sparken. Vi har egentligen bara...
Men om du menar att om du liksom kapade bort några delar, de som är mest olönsamma, tror du verkligen att du skulle få sitta kvar då?
Våran målsättning är att alla linjer, vi styr ju inte SJ utifrån ett övergripande nivå, vi styr SJ utifrån varje linje, och varje linje måste vara lönsam över tid för att vi ska kunna behålla det. Annars äventyrar vi hela våran affär om vi har vissa linjer som är olönsamma. Så där, vi ska agera affärsmässigt, och affärsmässigt är vara långsiktigt hållbar, och långsiktigt hållbar är vi också att vi måste tjäna pengar. Därför kan vi nu göra, vi är ju lönsamma, och det kan vi, då kan vi göra de stora investeringarna. Nu ska vi investera över 10 miljarder under 5-årsperiod i nya fordon. Det hade vi aldrig kunnat göra om vi inte var lönsamma. Så vi har ju jobbat för att kunna sänka kostnaderna, för att kunna vara lönsam på alla linjer. När jag kom in i bolaget, då var inte alla linjer lönsamma. Men vi har sänkt kostnaden som gör att de har blivit lönsamma nu. Och det har vi också kunnat innebära att vi har sänkt biljettpriserna, så vi har fått ännu mer resenärer. Så vi har kommit in i en väldigt god spiral där vi liksom får mer resenärer, vi kan investera mer, och då har vi den positiva spiralen. Tidigare kanske SJ hade mer en negativ spiral där man inte hade en lönsamhet som man kunde investera för att utveckla sin verksamhet. Nu är vi där, och vi har en väldigt stark position i att kunna investera så mycket som vi kommer göra. Vi kommer alltså öka våran kapacitet de närmaste 5 år med 50%. Vi behöver det.
Vi kommer tillbaka till det, men jag måste ändå stanna kvar här lite vid alla linjerna. Menar du att det inte finns en enda olönsam linje inom hela SJ, eller?
Nej, jag menar att över tid ska alla linjer vara lönsamma, annars måste vi vidta åtgärder, och i slutändan kan det ju innebära att vi lägger ner någon linje, men jag ser inte några sådana risker just nu.
Har ni lagt ner några linjer sedan 2012?
Nej.
Vilken är den mest lönsamma linjen?
Men vi tittar ju det beror på vilken aspekt du ser. Jag menar, vi investerar ju väldigt mycket i storstadslinjerna naturligtvis, därför de har en sån hög volym. Men många av de regionala linjerna utifrån en investering vi gör är också väldigt lönsamma. Så vi ser inte det som liksom att vi tittar vem är lönsamma så det lägger vi mest resurser. Vi försöker ha en balanserad investering i de olika linjerna för att kunna utveckla den linjen utifrån den specifika marknadsförutsättning. Alltså förut så styrde SJ att bjöd vi på kanelbullar Stockholm Göteborg, då bjöd vi på kanelbullar på alla tåg. Men det är ganska stor skillnad på konkurrensen jämfört med Stockholm Göteborg som ett exempel. Där har vi både flyg, vi har bil, vi har andra operatörer. Tar vi andra linjer som kust till kust, alltså Kalmar Göteborg, där har vi inte flyg. Det är mycket mer regional trafik, det är mycket mer arbetspendlare, mycket mer fritidsresor. De produkterna är helt olika, helt andra förutsättningar på vad vi kan investera, vad vi kan erbjuda, vilka fordon vi använder. Så vi ser varje linje som en delmarknad och vi försöker anpassa våran trafik just till den delmarknaden och det erbjudandet. Och där har vi olika samarbetspartner som vi måste göra. Vissa är mycket mer affärsorienterade, som vi jobbar mycket mer med företagen för att skapa kust till kust som exempel. Det är mycket mer med regionerna för att få till både privatresande men också arbetspendel. Så har vi andra angreppssätt för att kunna klara det. Och det är olika investeringsnivåer. Vi kan investera mycket mer i storstadslinjerna, för då ska det vara det är viktigt att man kan arbeta ombord, det är en helt annan kundgrupp. På vissa linjer så är vi mycket mer fokuserade kanske på kostnad och pris utifrån biljett. Därför är det mer arbetspendling. Man vill bara sitta på tåget i 20 minuter, 30 minuter, 40 minuter och sen kommer man hem. Man har inte behov av en bistro eller något annat. Så vi ser inte våran affär som är liksom smetad över hela Sverige. Vi ser separata marknader och där anpassar vi alla våra erbjudanden, marknadsföring och angreppssätt.
Du, när vi ändå är inne på tåglinjer här, vad är en tåglinje? Alltså, det är ju inte regional tåg, utan när blir det en linje?
Jo, Stockholm-Uppsala är en linje. Men Stockholm-Uppsala kan också vara från Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping. Men vi ser varje delsträcka. Det är ju väldigt få linjer som har punkt till punkt, alltså från utgångsstation till slutstation. Stockholm-Malmö är en regionallinje egentligen. Så vi måste titta på varje delmarknad, även på en fjärrtågslinje, för att kunna vara lönsamma. Och det är vi otroligt duktiga på att utveckla, att ha ett angreppssätt som gör att vi kan hitta resande i varje delmarknad, även på en fjärrtågslinje.
Ni kör ju regionaltåg, Öresundstågen har precis fått över, eller hur?
Ja, det är först nästa år.
Ja, men ni har precis
har vunnit det.
Exakt, ni har vunnit detta. Känns det som att det är en konflikt mellan att köra regionaltåg i... vad finns det för motsättningar eller utmaningar, om man använder sånt ord istället, som du inte reagerar på direkt? Men att både köra regionaltåg i Skåne och köra nationella mellan Stockholm och Malmö helt enkelt. Förstår du frågan?
Jag tror jag kan försöka svara, så får vi se om jag svarar på rätt fråga.
Ja.
Nej, det är ingen konflikt. Det är ett komplement. Jag menar, vi ser ju att till exempel om du går in på sj.se så kan du ju boka både en fjärrtågsresa och en regionalresa. Det är ju en sammanhängande resa som kunden bokar. De ser inte helt plötsligt att det kommit fjärrtåg, det har kommit regionalkål och det har kommit lokaltåg. De ser ju helheten, och det är den vi försöker jobba med utifrån alla de olika trafikslagen. Utifrån ett kundperspektiv så tittar man ju bara att jag ska åka från A till B, hur gör det mest effektivt? Nej, det är ingen konflikt, det är ett komplement. Vi jobbar tillsammans, kan skapa ännu mer resor tillsammans.
Men om man hoppar på ett regionaltåg av misstag och skulle åka med SJ eller vice versa, det blir ofta, det kan vara lite svårt att förstå ibland om man inte är så van resenär, att man sitter på fel tåg men ändå är samma företag som kör dem. Förstår du den problematiken?
Nej, det förstår jag inte. För jag menar, upphandlad trafik, så står det Öresundståg på tåget och så står SJ. Så jag tror de flesta har koll på det. Sen är det säkert någon förvirrad resenär som inte hittar fram det. Men nej, jag tycker inte. Jag tycker det är ganska tydligt. Det finns ju, och det har vi jobbat jättemycket med våra kommunikation till kunder utifrån våra digitala kanaler och annat. Att verkligen guida kunden hela vägen fram till tåget på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Nej, jag ser inte den konflikten.
För att det är en konflikt som man ofta hör när folk säger, jag berättar att jag jobbar på en tidning, Travel News och Resindustrin. Ja, kan du se till att SJ får tågen att gå i tid? Varför är det barnarbete? Be dem sluta med barnarbete. du förstår kanske lite vad jag menar nu. Nej. Folk tror att SJ äger spåren helt enkelt.
Ja, jo, men...
Och det gjorde ni också.
Ja. Ja, för 30 år sedan gjorde vi det. På 80-talet separerades Banverket från SJ. Så det är ganska länge, lång tid sedan. Då skapades Banverket. Ja, det är fortfarande en viss otydlighet. Men jag tycker de senaste åren har vi har kommunicerat mycket tydligare. Trafikverket har blivit mycket tydligare sin kommunikation och tagit sin roll på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare. Förut var det bara vi som kommunicerade mot kunderna och det var en otydlighet vem som hade ansvaret. Men idag jobbar vi väldigt integrerat med kommunikationen till våra kunder. Men ytterst har vi naturligtvis ansvar att kommunicera till våra kunder. Men tydlighet att vi har ansvar för vissa delar och Trafikverket har ansvar för vissa delar. Men helhetsperspektiv mot kunden tar vi ansvar för naturligtvis. Så till att kunden kommer fram oavsett vad som händer, oavsett om det är infrastrukturfel eller någonting annat. Så den släpper vi inte. Men jag tycker det har blivit mycket mer tydlighet i rollerna i branschen än vad tidigare.
Om man jämför med, jag hörde att i Japan med det här rakettåget som verkar gå jättebra i tid, då äger ju precis. Där äger ju samma företag äger ju både spåret och banvallen och tågen och hela alltihopa. Kan du längta lite efter en sån lösning?
Nej. Det är inte det som är liksom problematiken. Det är inte det som har det är inte nej, det är inte det. Och det ser vi ju i många andra branscher. Jag tror inte SAS vill äga Arlanda. Det är Swedavia. Det finns inte sådana drivkrafter. Det finns ju många branscher som har exakt, elbranschen är precis likadan. Nej, det är inte, nej, jag längtar inte efter det. Jag tycker den uppdelning som vi har nu är rimlig och bra. Vi har flera aktörer. Vi har, ju, har vi över 40 olika tågoperatörer i Sverige idag. Och då är det rimligt att vi har en myndighet som Trafikverket som sköter infrastrukturen. Och vad vi har jobbat med de senaste åren det är ju verkligen att få ett mycket bättre integrerat samarbete med Trafikverket. Och det tycker jag vi har kommit ganska långt med även om vi inte alls är framme. Men det blir bättre och bättre och vi ser effekter nu i punktlighet tydligt. Både 2018 och 2019 ser vi tydliga effekter av det samarbete vi har.
Du brukar säga att de som har mest fördom om tåg det är de som inte åker tåg och att deras fördomar spritts ganska starkt. Berätta lite hur bilden är, alltså att tågen kommer för sent.
Men våra kunder som åker tågen är ju nöjda och det har liksom successivt blivit bättre och bättre. Vi har fortfarande många områden vi vill jobba med men tittar vi nu i år till exempel får vi de högsta kundnöjdheten som vi haft sedan vi startade mätningarna för många, många år sedan. Så kunderna som åker med oss är nöjda. Men naturligtvis finns det fortfarande sådana här rykten och skrönor som kommer från 2009-2010 när det var snöstorm. Ja, då var det problem. Men vi har helt och hållet hanterat den frågan. Den finns inte längre. Vi har ett helt annat arbetssätt. Vi kan styra vår trafik på ett helt annat sätt. Så ja, vissa av skrönarna är ganska gamla och de finns inte längre inom järnvägen. Och jag menar, punktlighet är en sån sak att, jag menar, att aldrig tågen kommer fram i tid. Men det är ju inte riktigt så. 9 av 10 tåg kommer ju fram i tid. Och tittar vi utifrån, jämför med andra trafikslag så har vi förhållandevis bra punktlighet. Men utmaningar, eller vad vi jobbar med, det är ju att kravet på oss är, som vi ser det, högre än på andra transportslag vad det gäller punktlighet. Och det tycker vi är bra, det tycker vi är rimligt. Därför vi har ju mycket mer arbetspendling. Affärsresor när vi flyger så har du en ganska stor tidsspann när du och lägger in mycket tid för att det är risk att du fastnar i säkerhetskontrollen eller taxin kommer inte och så vidare. Här har man mycket större förväntningar som kund på tågen. Man kan åker man från Stockholm till Malmö har man inga problem att boka ett möte 20 minuter efter att tåget ankommer. Det skulle man aldrig göra inom flyg. Men det tycker vi är bra. Vi tycker att de förväntningarna ska finnas på tåg. Och det tycker jag är någonting som gör att vi kommer kunna leverera bättre över tid, att vi har såna stora förväntningar på just tåg. Och vi kommer att kunna nå de målen över tid som kunderna ställer på oss.
Hur mycket vinst gjorde ni förra året?
Vi gjorde ungefär knappt 500 miljoner tror jag det var. Du får kolla i årsredovisningen.
Vad tycker du vinstmarginalen ska ligga på ett bolag som SJ?
Vi har ett mål från ägaren att vi ska ha 7% på operativt kapital. Det är det vi jobbar med.
Och tycker du Om man säger så här, du har 30 miljoner passagerare. Vad är viktigast, att öka antalet passagerare eller marginalen?
Vi har under många år nu jobbat väldigt mycket för att öka antalet resenärer. Och det har vi skapat genom att vår produkt är mycket bättre, punktligheten är bättre, vi investerar i våra fordon, men också att vi har gjort stora effektiviseringar. Vi hade ett stort besparingspaket som gick i mål 2017 och effekten kom in helt 2018 på 1 miljard. Det var knappt 20% av vår totala kostnadsbas som vi sänkte. Och det kommer vi fortsätta med, att jobba att sänka kostnader, effektivisera oss bland annat med digitalisering och annat. Och där kommer vi återbetala väldigt mycket till resenärerna med sänkta biljettpriser. Vi vill ha fler passagerare ombord på våra tåg. Och långsiktigt kommer vi då bli mycket mer hållbara, och långsiktigt kommer vi kunna ha en vinst så vi kan fortsätta att investera.
Ja, min analys av att tittat lite på det här, det är att fritidsresenärerna är väldigt fokuserade på pris, medan affärsresenärerna är väldigt fokuserade på tid. Och att dessa lite grann står emot varandra. Och, håller du med om detta, eller förstår du vad jag pratar om överhuvudtaget?
Ja, men så är det säkert. Men det står inte alls emot varandra. Vi har olika avgångar där vi fokuserar på pris på storstadslinjerna, eller på tid på storstadslinjerna. För affärsresenärer, morgonavgången är oftast direkttåg. Och då går vi under 3 timmar. Sen har vi tåg som tar längre tid, där vi har stoppat på fler stationer för att få delmarknaderna som jag pratade om tidigare. Vi har, som vi kallar, tåget som går över Västerås mot Göteborg. Det är också ett regionaltåg som tar 4,5 timme att åka från Stockholm till Göteborg, men det är ett regionaltåg. Nej, så vi försöker att anpassa, så som jag sa tidigare, vi försöker att anpassa vårt utbud, vårt erbjudande till de olika kundgrupperna. Typ fritidsresor, affärsresor. Och vi har ju Intercity-tåg som går gentemot fritidsresorna, som vi kör väldigt mycket på helger för att kunna plocka upp familjer och andra som inte fokuserar så mycket på tid och kanske tittar mer på pris.
Men när jag åker tåg mellan Stockholm och Malmö så sticker ju snälltåget ut ändå alltid, som det är alltid det absolut billigaste. SJ har aldrig varit billigare. Och nu är nyligen så skulle jag åka från Småland till Stockholm nu precis vid midsommarhelgen, och då låg biljetterna på runt 700-800 kronor. Om det är 2 personer, då är det ju billigare att hyra en bil och köra. Vad känner du när jag säger det?
Men det har ju varit jättemycket. KTH kom precis med en rapport som har gått igenom prisutvecklingen de senaste 10 åren på järnväg och flyg. Och då kan man konstatera att järnväg har sänkt sina priser under 10 år. Flyg har höjt sina priser. Så vi fortsätter att jobba med att sänka våra priser. Men ja, går du väldigt sent in i bokningsflödet och bokar en biljett, då är priserna högre än om du bokar dem tidigare. Du kan hitta en biljett om du bokar i tid för 195 kronor. Och det kommer du aldrig halvvägs än till Stockholm med bil för 195 kronor. Ja, om du tar den absolut dyraste biljetten, då kan det vara billigare att kanske ta andra färdsätt om du bokar då i tid.
Men det är ju på något sätt, bilens flexibilitet är också något som ni slåss med. Alltså, om ni sänkte priserna, då skulle ju, alltså, då skulle ni sälja väldigt mycket fler biljetter och det skulle ju liksom flöda på mer.
Ja, men vi anpassar ju priserna efter tillgång eller efterfrågan och den kapacitet vi har. Det är ju så vi jobbar hela tiden. Jag ser inte att vi har sänkt priserna så mycket så alla våra olika kundgrupper hittar prisvärda priser. Det gör man.
Så enda anledningen till att jag inte gör det då, det är för att jag är dum i huvudet eller?
Nej, men förmodligen gick det ganska sent innan du bokade din biljett. Skulle jag tippa på. Det har ingenting med intelligens att göra, tror jag. Vi har 10% av våra biljetter som vi säljer, eller sätter ut varje dag, är på lägsta prisnivån. 10%. Alltså det är 10 000-tals biljetter varje dag som vi sätter ut till lägsta pris under 95 kronor. Så det är inte liksom en liten volym, det är en stor volym. Och jag vill att den ska bli ännu större. Jag vill att den ska öka. Jag vill sänka priserna. Jag vill få mer resenärer till våra tåg. Idag kör vi alla våra tåg vi har. Alltså, efterfrågan är så stor så vi har inte tillräcklig kapacitet för att möta den efterfrågan. Och därför gör vi de här stora investeringarna. Nu kommer de första X2 ut här i slutet på året. Då ökar vi kapaciteten på hela X2-flottan med 15%. Vi köper nya snabbtåg för 6-7 miljarder. Vi köper ungefär 30 nya snabbtåg som kommer gå i 250 km. Så de närmaste 5 åren kommer vi öka vår kapacitet med 50%. Och då förväntar jag mig att vi ska fortsätta att attrahera fler resenärer. Vi kommer få större volymer och vi kommer fortsätta vara väldigt konkurrenskraftiga prismässigt.
Du, om vi ska prata lite här och bara så att du har säkert...
Ja. Nu är 2 minuter kvar.
Okej. Jag tror nästan att vi tar lite paus. Vad ska hända nu här? Vi ska ha en liten pausintervju. Vad ska du göra då?
Nu ska vi prata Europa och möjligheten att kunna resa ut i Europa.
Ja, men jättespännande. Men vi fortsätter då efter det här så kan vi följa upp lite vad som händer på debatten.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, men då har vi ju klarat av den här debatten här. Min reflektion är ju att du är ett universum som styrs av politiker.
Nej. Vi styrs inte mer av politiker än andra branscher. Jag tycker vi är ungefär likvärdigt. Vi styr våran verksamhet på kommersiella grunder.
Men det var ju ändå så att det var massa politiska beslut som vi lyssnade på en debatt om tåg ut i Europa. Och det var väldigt mycket, till exempel avregleringen av de europeiska marknaderna som skulle vara satt till 2020. Har man fått dispens i Danmark till 2025? Det är väl ett politiskt beslut?
Ja, men vi opererar ju i huvudsak i Sverige. Nu har vi vunnit en upphandling i Norge som vi är jätteglada. Och det är en del av Norges avreglering. Danmark har vi inte några andra ambitioner än att vänta på att de avregleras. Så vi naturligtvis följer den avregleringen som har varit och den är tillräcklig för att vi ska kunna ha en full kommersiell inriktning på vår verksamhet.
Det var 2 andra grejer då som jag reflekterade när jag lyssnade på den här debatten. Det ena, det var när du sa att det är en liten investering, den är 2 miljarder. Jag tror det handlar om tåget mellan Stockholm och Oslo. Hade jag korrekt där eller?
Nej, det är Meråkerbanan. Det är när man ska kunna åka över till Trondheim. Så jag har rätt nu, det var Trondheim. Och det är Meråkerbanan. Så på norska sidan, vi har elektrifierat hela vägen till gränsen. Så är det en liten snutt på norska sidan som inte är elektrifierad. Hade den elektrifierats, då kommer vi kunna köra vårat fordon in i Norge. Och turister kan från Norge åka över till Åre och in i Sverige. Så det är en liten investering. 2 miljarder är ju galet mycket pengar naturligtvis. Men
det vill jag komma till.
Men utifrån infrastrukturinvesteringar och den effekten som vi skulle kunna få genom att binda ihop Sverige och Norge på den norra delen är ju enorm. Så där tycker jag är förhållandevis en liten investering mot den effekten som vi kommer kunna få just för den regionen.
Men om vi går tillbaka till lite där vi var innan, så du skröt ju då att kapaciteten, eller du lovade kanske man ska säga, att kapaciteten med SJ ska öka med 50% inom hur lång tid och när, berätta lite hur detta ska ske helt enkelt.
Nej, men vi gör ett antal stora investeringar. Vi gör ju en stor investering i vår X2000. De uppgraderade vi både tekniskt och interiört. Så för en kund som går in i en X2 som nu då kommer i slutet på året kommer uppfatta det som ett helt nytt tåg. Så det är, man kan säga att hela tåget har varit helt plåtrent inuti och sen har vi satt in ny teknik. Så det kommer vara absolut den senaste tekniken som finns i ett litet äldre skal. Vi behåller den unikiteten med korglutning, att tåget är anpassat för den svenska järnvägsmarknaden. Där kommer vi då få en kapacitetsökning på 15% och det är vår största flotta. Sen gör vi en investering i helt nya snabbtåg. Och det är en ny flotta på cirka 30 fordon. Vi tittar på ganska stora fordon i och med att det är en begränsning i infrastrukturen. Då köper vi tåg som tar någonstans mellan 370-380 passagerare. Det finns möjlighet att multa dem så vi får dubbelt antal. Och de ska gå i 250 km. Därför vi ser att infrastrukturen nu som rustas kommer det finnas möjlighet på många sträckor att kunna köra 250 km. Och framförallt när vi byter då våra signalsystem. Då finns det många sträckor, till exempel mellan Göteborg och Malmö. Stora delar av den infrastrukturen är redan anpassad för 250. Och därför, i och med att de här investeringarna vi gör nu, som är de största i SJs historia, ska räcka de nästkommande 40 åren. Och då tycker vi det är rimligt att investera i 250, även om det blir en något högre investering inledningsvis. Men vi tror att vi kommer få effekt då när man kan köra i 250 km.
Höghastighetståg och snabbtåg. Jag trodde att höghastighetståget var 250, men det är bara ett snabbtåg, eller har jag missförstått?
Ja, men höghastighetståg som vi definierar, det är 320 km. Snabbtågen idag här i Sverige går i 200, men på befintlig infrastruktur kommer vi också i framtiden kunna köra 250. Så vi pratar inte om höghastighetstågsinvesteringar, det kommer utöver det. Om det blir en höghastighetstågsatsning i Sverige, då kommer vi köpa andra fordon till det. Och då kommer de behöva gå i 320 km förhoppningsvis.
Men jag pratade med de som är på med den tekniska upphandlingen, till exempel nu av sträckan mellan Göteborg och Borås. Mm. Och då i deras beställning av det som är höghastighetståg så ska tågen gå i 250 km i timmen. Här verkar Trafikverket och politikerna och SJ verkar vara olika bud om hastigheten. Varför är det det?
Nej, men det stämmer. Det är inte klarlagt exakt om det blir 250 eller 320. Det är ju en del i hela den förhandlingen som politikerna håller på med just nu då. Vi förordar ju 320, men det ska göra en sån stor investering, så tycker vi det är rimligt att man tar den senaste tekniken. Det finns möjlighet att köra 320, för de här banorna ska ju ligga där 100-150 år framåt. Men den frågan är inte utredd än, och det är en av de diskussioner som pågår just nu då.
Och när man sitter som jag då, dels har lite koll på tåget och dels har lite koll på flyget, så det finns ju en framtid där flyget skulle kunna vara elflyg. Förutsättningarna för dem är ganska goda både i Sverige och Norge. Du känner inte att den här enorma investeringen på ett höghastighetståg kanske kan konkurreras ut av ett elflyg, samtidigt som man lägger in väldigt mycket, alltså det kommer att bli ganska dyrt att åka på de här höghastighetstågen?
Nej, men det är två helt skilda investeringar. Höghastighetståg har hög kapacitet där vi kan binda ihop Stockholm, Göteborg, Malmö. Vi kan göra en gemensam arbetsmarknadsregion. Så de gör att du kan pendla från Norrköping till Stockholm. Du kan åka från Borås till Göteborg. Du kan åka mellan de tre stora städerna på ett helt annat sätt. Där kan inte flyget kunna vara... Det är inget alternativ. För de flyger från Stockholm till Göteborg. Vi pratar om helt andra sträckningar här. Så i en arbetspendling så är det naturligtvis tiden där du kanske har 40 minuter upp till en timme du kan arbetspendla maximalt. Och naturligtvis om tåget går snabbare, då kan vi ha längre pendlingsavstånd, vilket innebär att vi kommer få en arbetsmarknad som hänger ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är det vi pratar om. Och där är inte flyget ett alternativ.
Men om jag frågar dig då, vad kommer det kosta att göra det här höghastighetståget? Det är det ena. Och när kommer det vara klart?
Nej.
Då snackar vi inte några 2 miljarder här.
Jag får lägga på några nollor där. Nej, men jag menar, det är den stora frågan. Det är den vi diskuterar. Jag menar, jag ser ingenting annat än de siffrorna som kommit ut från Trafikverket, att de säger att det är någonstans 230 miljarder för att kunna bygga ihop det. Vi har tagit höjd för att vi ska kunna investera i fordon när det kommer. Och den fordonsinvesteringen pratar vi om mycket mer än vad vi gör nu. Då kanske vi pratar om 15 miljarder för att kunna investera för de fordonen till de höghastighetsbanorna. Men det har vi lagt in i våra långsiktsplaner, att vi har kapacitet och möjlighet att även kunna göra den investeringen.
Du går tillbaka lite här till de nya X2000-tågen. Det finns ju något tåg också som heter SJ3000. Det är väldigt lätt att man blandar ihop de här och tror, som jag skrev i en artikel häromdagen, att det fanns X3000. Vad hände? Vad hette det? De här X2000-tågen, de nya X2000-tågen, de kommer också kunna luta i kurvorna, eller? Och då når man en högre hastighet och går snabbare. Hur mycket, många minuter snackar vi om mellan Stockholm och Göteborg? Vad kommer vi tjäna?
Nej, men jag har inte exakt, men vi pratar om ungefär 10-15 minuter mellan Stockholm och Göteborg i en kortare restid jämfört med ett tåg som inte kan luta.
Det stora problemet när man åker då idag är ju de här, det kommer något pendeltåg framför och något annat, blir något annat jävla kall på linjen. Det problemet kommer att kvarstå, eller?
Ja, jag menar utifrån den vi har ju en infrastruktur där vi har blandad trafik. Vi har godståg, vi har lokaltåg, vi har regionaltåg och vi har snabbtåg. Och det är naturligtvis en utmaning hela tiden att planera det för att inte de snabba tågen ska komma bakom ett långsamt godståg eller annat då. Men det är ju den arbetet vi har gjort de senaste 40-50 åren, så det kan vi ju hantera. Problematiken kan ju vara om det blir förseningar i och med att vi kör så otroligt mycket på vår infrastruktur idag, och det beror ju på att det är en sån stor efterfrågan, eller tack vare att det är en sån stor efterfrågan. Så vi har ju nått kapacitetstaket och vi har förmodligen redan gått över kapacitetstaket, vilket innebär att vi är otroligt känsliga för störningar. Att kunna återställa efter en störning blir väldigt komplicerat om du har väldigt hög trafikbeläggning på infrastrukturen. I vissa lägen kanske vi måste vänta till det nästa trafikdygn för att kunna återställa trafiken. Och det är ju ett av de problemen som vi ser nu, att vi blir känsligare ju mer tåg vi kör. Men också i samband med att vi gör stora investeringar i infrastrukturen genom att vi rustar den, då blir vi ytterligare känsliga naturligtvis då. Så här krävs det en väldigt noggrann planering och väldigt starkt samarbete mellan operatörer och Trafikverket för att kunna hantera det. Vi kör ungefär förmodligen över 30% fler tåg i Sverige jämfört med Schweiz eller Österrike än andra länder. Och det gör ju naturligtvis att vi blir mycket mer känsligare. En liten störning går ju som liksom en flodvåg eller som vågor genom hela infrastrukturen då. Och där är ju ett av de stora problemen som vi ser nu. Alltså kapacitetstaket har vi förmodligen redan passerat. Så det är inte så att vi kan vänta 10, 15, 20 år på att investera i ny kapacitet. Vi behöver den idag. Vi behöver den förmodligen igår.
Jag har ju pratat med dina konkurrenter och de är ju sura att de inte får gå in på SJ Online. Jag kan ju förstå dig att du inte vill släppa in konkurrenterna som pressar ner priserna och så vidare. Har du något svar på den frågan eller?
Men marknaden är avreglerad. Vi har en avreglerad marknad med stor konkurrens. Som jag sa tidigare så har vi ungefär 40 operatörer som finns i Sverige. Och naturligtvis tittar vi på, vi har investerat jättemycket i våra digitala kanaler. Vi vill erbjuda ett komplett resutbud till våra resenärer för att man ska kunna åka dörr till dörr. Så naturligtvis ser vi till att kunna ha det erbjudandet till våra konsumenter som är komplett då.
Men om jag tänker så här att jag går in och kollar och så ser jag att MTR kör lägre priser, då kommer jag ju hitta, om jag hittar de biljetterna när jag ska åka, då går man in på SJ och tittar. Det är ju ändå, ni har ju blivit genom digitaliseringen the go-to place för biljetter. Förstår du? Och då, jag tänker ju då att hade det varit så att ni hade pressat ner era priser lite grann för att konkurrera med MTR Express på de mest attraktiva tiderna, då hade det ju blivit en bättre prispress för mig som konsument. Det, och då tjänar du ju mindre pengar helt enkelt.
Tänk när man avreglerade apoteket. Då fanns det ju en struktur där man hade recept. Den tog man och la ett separat bolag för att det skulle vara helt konkurrensneutralt för alla nya apotek som kom in på marknaden. Exakt det har vi gjort inom järnvägen. SJ ägde ett bolag tidigare som heter Lincoln som skötte hela den här biljettdistributionen och då gjorde den här dyra hanteringen med att para ihop biljett eller en resa med pris och hela den biten. Det har vi sålt nu. Det är ett bolag som heter Silverrail. Där är den stora investeringen. Det är förmodligen investeringar på hundratals miljoner för att skapa det. Vad vi gör från SJ, det är att vi har bara en webbsite som går in och frågar nu då i Silverrails databas. Vi ska åka mellan Stockholm och Göteborg, vad kostar det? Och sen displayar vi den till konsument. Så det är inte den stora infrastrukturen för att skapa hela biljettstrukturen som man behöver göra. Vilket innebär att alla aktörer i Sverige kan accessa det och gör det idag. Så den marknaden är helt öppen. Sen ska du ta hand om din kommunikation och din marknadsföring av din produkt. Det är en helt annan sak. Så det finns en avreglering och en tanke på hur man ska kunna komma in på marknaden även vad det gäller biljettdistributionen.
Så Konkurrensverkets kritik, den stämmer inte eller?
Konkurrensverket avskrev för andra gången MTRs klagan. Lämnade över till regeringen där man började titta på det, och vi kan inte bedöma vad det är man ska titta på nu. Nu sa ju, när vi hörde på den debatten här idag, det finns ju inom den här 72-punktslistan eller 73-punktslistan, så finns det att man ska titta på det då. Så den får regeringen naturligtvis tillsätta en utredning om vad de kommer göra. Den har inte vi någon åsikt om, och vi förstår inte vad Konkurrensverket vill åstadkomma med det. Men Konkurrensverket har avskrivit den klagan som MTR hade. Sen kan man ju titta på, om man bara gör en allmän bedömning, så kan man säga att MTR, om vi tar specifikt MTR, om vi bara ska diskutera den, så har de 20% av kapaciteten Stockholm-Göteborg. De har 20% också av marknadsandelen Stockholm-Göteborg. Så då utifrån deras produktion, deras avgångar, har de tagit den marknadsandelen de har. Så dynamiken verkar ju funka i marknaden, i och med att de kunde etablera sig på ganska kort tid. Få tagit den marknadsandelen som är enligt deras produktion. Så de har ju redan åstadkommit det. Om man tittar på när vi etablerar oss på...
Tuta här lite i Visby hamn.
När vi etablerade oss på likvärd på Göteborg Malmö för några år sedan med SJ 3000 som du nämnde tidigare, då såg vi det som en investering på 5 år. Vi investerade 250 miljoner bara i infrastruktur, personal, utbildning, och vi satte våra senaste fordon på det. Det tog 3-4 år innan vi kom till en lönsamhet, och innan vi kom till break-even tog det 5 år. Så att investera i en sån här infrastruktur eller en sån här produkt tar tid. Man måste ha långsiktighet. Man kan inte räkna med att, vi räknar inte med att om vi etablerar ny trafik på en ny linje att vi ska få lönsamhet inom 1 eller 2 år. Vi har minst en 5-års horisont för att kunna göra de investeringarna. Så jag tycker att det finns en öppen marknad, det finns liksom en tydlig konkurrens, och det finns en möjlighet för alla att kunna etablera sig på den svenska marknaden.
I Norge, där du då är i MTR-situation, där är du i en annan situation. Har jag förstått det hela rätt eller?
Nej. Du tänker på en tur som man har skapat nu i samband med att man gör avregleringen. En tur kan du jämföra med SL eller Västtrafik eller US biljettsystem. NSB har fortfarande kvar sin biljettdistribution. Vi kommer att ha en egen biljettdistribution när vi etablerar oss nu, men vi kommer sälja våra biljetter genom en tur också. Precis som det finns Resrobot, där vi alla i branschen har investerat i en gemensam plattform som heter Resrobot. Den finns, alla biljetter finns där från alla aktörer, SJ, MTR. Även Saga Rail kan finnas där. Så den finns redan i Sverige. Och en tur är...
Men ingen känner ju till den.
Nej. Nej, men nu pratar vi biljettdistribution, eller hur? Vi pratar inte marknadsföring eller investeringar. Och vi tar ju ansvar för att marknadsföra SJ. Det är det vi gör ju.
Jag tror inte vi kommer längre just för den här frågan. Vi bara fråga lite här. Ni ska åka köra tåg i Norge, och nu när 2025 då, när hela Europa avregleras, då ska du köra tåg runt i hela Europa eller?
Nej, vi har sagt att vi behöver finnas på en större marknad än Sverige för att kunna vara konkurrenskraftiga här i Sverige. Så det finns inget egenvärde för oss att bara springa ut i Europa eller ut i Norden och börja köra tåg. Men i och med att det är väldigt stora investeringar som vi gör, så måste vi ha en större marknad för att sluta dem. Och våra konkurrenter här i Sverige heter MTR som ägs av kinesiska staten. De heter Deutsche Bahn som är tyska staten. De heter SNCF och sådana andra stora aktörer. Så vi är en av dem, eller förmodligen den minsta aktören i Sverige. Och för att vi ska kunna vara relevanta konkurrenskraftiga i Sverige, så måste vi ha en större marknad att agera på. Och då tycker vi det är naturligt att gå i Norden först. Så vi har inga andra planer att etablera oss i Europa. Vi har gått in i Norge. Vi är jätteglada att vi har vunnit en packe som det heter där, packe 2. Och vi tittar vidare på när Danmark öppnas upp för att kunna gå in där, och eventuellt Finland. Så det är det vi tittar på. Och det är för att vi ska fortsatt vara konkurrenskraftiga i Sverige.
Du, vad tänker du om vi möts här om 10 år? Är det 20% av verksamheten som är i andra länder än Sverige, eller 50%?
Nej, jag tror över överskådlig tid kommer huvuddelen av vår verksamhet vara i Sverige. Men det är viktigt för oss att kunna expandera i Norden för att få en större bas och slut våra stora investeringar som vi gör.
Du, jag tänkte vi skulle avrunda här, men vi börjar med att du började jobba 2012 och nu har du jobbat ett tag. Och, men det är ju ändå väldigt många, 2028 nämnde du bron till mellan Tyskland och Danmark. Alltså det är ju ändå tidsperspektiv som man blir helt galen av, eller? Jag tänker som den här intervjun, den ska jag klippa ihop sen och det tar väl en liten stund och sen så trycker man ut den och sen är jag färdig. Du blir inte tokig av att tänka i 15 års cykler?
Nej, men det är någonting som jag tror att vi måste jobba med i branschen, det är att öka tempot. Och lite som du är inne på, den kortaste tidshorisonten som vi har i branschen är förmodligen ett år eller kanske två eller tre år. Så jag tror att vi måste jobba annorlunda, vi måste jobba agilt och vi kommer inte kunna jobba agilt som Spotify eller några andra av dem. Så vi måste hitta ett järnvägssätt att jobba agilt på naturligtvis. Och vi har skapat nu, som vi pratade om tidigare, JBS, våra samverkansforum, en sprint som vi kallar det, där vi vill testa, oftast kanske digitala lösningar, testa, utvärdera och se om vi kan implementera det. Och då ska det inte ta år, då ska det ta veckor eller max månader innan vi är framme och tar beslut på om vi ska köra eller om vi ska gå vidare och göra någonting annat. Det är så vi jobbar på SJ. Vi jobbar med sprintar i vår digitala utveckling. Det tar 8 veckor. Sen beslutar vi att gå vidare och då implementerar vi den eller så gör vi någonting annat. Så vi måste öka tempot i vårt genomförande. Det tror jag vi måste göra. Sen har vi naturligtvis, som det är i alla branscher med stora infrastruktursatsningar, även i media som vi har träffats tidigare. Det tog ju också lång tid att bygga upp stora nät. Det är likadant här. Så då får man ha den. Jag menar, vi har en strategisk plan som sträcker sig till 2040. Vi gör en investering nu på 10 miljarder i tåg som ska hålla i 40 år. Då måste vi ha en viss bild av vad som händer ganska långt fram. Så det är så vi jobbar. Men vi har naturligtvis väldigt konkreta planer här och nu också, exakt vad vi ska göra.
Du, är det någon viktig fråga som jag har glömt att ställa som jag borde ställa?
Nej. Vad säger du, Jonas? Har vi glömt någon fråga? Nej. Jag tycker det var viktigt det här med... Kände du att du fick bra svar på frågan om biljettdistribution?
Ja, nej, men det är väl...
Det är väl... Förstår du det?
Ja, men, alltså, det, men man kan... nej, men jag tycker i grunden att du har fel, helt enkelt. Alltså...
Men varför gjorde man inte det när man avreglerade flyget? Varför började inte SAS sälja konkurrenter? Varför gjorde man inte det inom telekom? Varför fick inte Comviq sälja sina telefoner i Telias butiker? De hade inga butiker när de etablerade sig. Jag menar, jag tror att det är jätteviktigt om vi ska skapa en marknad som är dynamisk med flera aktörer, flera produkter. Då måste vi ju ha hela affärsstrukturen avreglerad. Då kan vi inte säga att allt ska gå igenom en kanal med likvärdiga priser, samma produkter. Då får vi ingen utveckling. Alltså järnvägsbranschen har 17% av det totala resandet. Vi ska inte slåss om de 17%, vi ska slåss om de 83% som väljer andra reseslag. Och då måste vi kunna utveckla olika produkter. Annars kommer vi inte kunna klara av det. Då måste det finnas andra som marknadsför de produkterna. Det måste finnas andra varumärken. Det måste finnas ett KLM i Sverige också. Det kan inte bara vara SJ, det kan inte bara vara SAS i Norden. Det hade aldrig blivit någon marknad som hade haft någon tillväxt. Som SAS hade sålt alla biljetter i Norden som man gjorde tidigare. Det går inte. Och det måste vi skapa nu också i järnvägsbranschen. Annars kommer inte vi vara konkurrenskraftiga mot andra reseslag. Vi kommer inte kunna klara av konkurrensen mot flyg, buss, bil och allting som kommer. Det är där vi ska konkurrera. Inte om samma kunder. Det har varit jättebra att MTR har kommit in. Det har varit jättebra för järnvägsbranschen. Vi har stärkt vår konkurrenskraft. Vi har ökat våra antal resenärer i Stockholm och Göteborg. Trots att MTR har tagit cirka 20% av marknaden. Det har varit en win-win. Vad har hänt? Jo, vi har tagit kunder från flyg. Vi har tagit kunder som har ställt sin bil hemma. Vi har tagit kunder från buss. Det är där vi ska skapa. Inte att vi ska liksom försöka ha allting på ett ställe. Vi måste ha en mångfald av produkter och erbjudanden. Då kommer järnvägsbranschen vara konkurrenskraftig även i framtiden.
Du, vi tackar så mycket för din oerhört värdefulla tid och önskar dig lycka till med allt möjligt.
Tack.
Tack.
Thank you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.